på sekunden. Det är dags för en premiär i P1. Premiär för en ny programserie, Bortom bilen. 4 avsnitt om privatbilismens framtid. Bilåkandet närmast exploderar i länder som Kina och Indien. Men man ser en tecken på en kulmen eller ett utplanat bilanvändande i en del västliga länder, till exempel Sverige, där antalet kilometer per bil minskar. Och vi tar körkort allt senare i livet, får vi höra. Här är första delen av Bortom bilen, programledare Agneta Nordin.
Och middag.
En bilist i Älvdalen i Dalarna bröt mot fartbestämmelserna och körde med 120-130 km i timmen.
Vi har nu haft högertrafik här i landet i snart 8 timmar.
Fortsätt 200 meter sväng sedan vänster till Möllevångstorget.
God middag.
Det häftiga är att vi ser att bilförsäljningen minskar 15% i år i Sverige. Bilpoolerna ökar 40% i år i Sverige. Körsträckorna minskar. Antalet ungdomar som tidigt tar körkort minskar. Så vi har liksom alla signaler pekar åt samma håll. Att vi håller på att få ett radikalt förändrat beteende när det gäller hur vi transporterar oss. Och inte minst hur vi inte transporterar oss.
Välkommen till programserien Bortom bilen. Så här låter det när gröna bilisters Mattias Goldman får beskriva sin framtidsanalys. En hel del tecken tyder på att bilismen i västvärlden nått sin topp och börjar plana ut. Om den trenden handlar vår programserie där vi i 4 avsnitt granskar bilens roll i våra samhällen då, nu och i framtiden. Jag heter Agneta Nordin och idag står jag bland bilvrak, oljespill och växellådor på en av Malmös äldsta bilskrotanläggningar. Här har jag om en stund stämt träff med 2 personer som på helt olika sätt vikt sina yrkesliv åt resandet bakom ratten. Men innan vi släpper fram dem så låter vi vår reporter Paul Friggis ge sig ut på en spaning efter privatbilismens framtid. Han började med att söka ett vittnesmål om bilens magi. Och han hittade det hos en bilmekaniker på Söderslätt.
Otto Persson drar runt startnyckeln på sin vita Mercedes-Benz 240D. Den 5-cylindriga dieselmotorn låter lite farbroderligt vändig. En naken klang. Ett ljud från en tid då män hade ett stadigt grepp om ratten och bilar inte hade inkapslade bottenplattor.
Ljudet är bara trygghet. Det är fullständigt omöjligt att stoppa en sådan ju. Alltså det är okänsligt för regn och snö. Allt. Startar, det fungerar.
Han har bott vid en landsväg i hela sitt liv och hört bilarna komma och gå. Otto är bilmekaniker med verkstaden vid Lilla Isje, några kilometer från hemmet på Skånes sydkust. Han har alltid älskat bilar och motorer. Och kärleken är besvarad.
Man kan behandla en människa, en livskamrat. Du tycker du gör det absolut bästa du kan göra. Och plötsligt så slår den här livskamraten klackarna i taket och bak och fram. Och va, tänker du, vad är detta? Så gör inte tekniska ting. Om man sköter dem väl, om man pysslar dem väl. Det ska otroligt mycket till för att de ska överraska genom att sparka den tillbaka på benet så.
Otto Persson själv skaffade sina första bilar på 60-talet. Maskiner som gav hans generation ett liv som var friare, rörligare och ibland kändes lite lyxigt. Även i en småbil.
Han skulle byta bil. Han hade en Fiat 1100. Den var minutiöst välskött. Då jag fick möjlighet att köpa den så det gjorde jag. Och där var vatten var i vattenkyl. Oh, som det strömmar god värme från elementet. Det var fantastiskt. Det var mycket bra.
Jag sitter en ljummen dag på Otto Perssons veranda i Böste och dricker kaffe med honom och sambon Ann Gustad. Även hon kommer från en bilsläkt då första gången hon träffade Otto var på hans verkstad.
Jag skulle byta lampor på bilen. Hon blev rekommenderad att åka till Ottos verkstad. Och han bytte lampor och sen efteråt så tänkte jag, konstigt, jag träffade en syskon själv.
Jo, bilen har haft en förmåga att knyta samman människor och skapa sammanhang. Det var 1950-talet som blev genombrottet för en epok då bilen uttryckte identiteter och speglade både attityder och drömmar. Bilen kommer ofta att bli en symbol för själva samhällets löften om utveckling. Men när Bruce Springsteen i mitten av 70-talet vrålade fram i bilen med fartvinden virvlande i håret, då var det som om han begrät modernitetens brustna drömmar i den snabbt framrusande bilen. Någonting hade hänt. Bilen tycktes ha förvandlats från frihetens farkost till något annat. I oljekrisens 1970-tal blev privatbilarna mindre omgivna av löften och mer tyngda av trängsel och miljöförstöring. Vid 80-talet tycktes bilarna rulla i cirklar. Men globalt sett har bilarna och bilresorna i världen fortsatt att bli allt fler år från år. Några siffror.
I OECD-länderna görs 7 av 10 resor med bil. I hela världen så finns idag drygt 1 miljard bilar. Mängden fordon väntas bli fördubblad till år 2020. Alltså dubbelt så många bilar inom en snar framtid. Kina växer. År 2010 slog Kina världsrekord i antal sålda bilar med över 18 miljoner fordon på ett enda år. Bara i Beijing finns närmare 5 miljoner bilar och i hela Kina över 220 miljoner bilar på vägarna. I Indien såldes över 150 000 bilar bara under maj månad 2013. Detta trots rapporter om dålig ekonomi.
Och i de nya ekonomierna framstår privatbilismens baksidor allt klarare. Inte bara koldioxidutsläppen utan även problem med skrot, råvaruhunger och ökande trafikolyckor. Men något har hänt, eller är på väg att hända med bilens roll i västvärlden. Vi träffar Mattias Goldman, talesperson för gröna bilister.
Det häftiga är att vi ser att bilförsäljningen minskar 15% i år i Sverige. Bilpoolerna ökar 40% i år i Sverige. Körsträckorna minskar. Antalet ungdomar som tidigt tar körkort minskar. Så vi har liksom alla signaler pekar åt samma håll. Att vi håller på att få ett radikalt förändrat beteende när det gäller hur vi transporterar oss. Och inte minst hur vi inte transporterar oss.
Vad Mattias Goldman pratar om är alltså det som kallas peak car. Bilarnas motsvarighet till peak oil, en topp som följs av en kontinuerlig avmattning. Runt 2004 kom en topp i bilåkandet på en rad ställen i västvärlden. Antalet kilometer som vi reser med bil började minska. Bilens ständiga tillväxt och ökande betydelse för det moderna livet kan alltså ha nått sin topp. Kanske är också idén om att äga en bil inte längre lika intimt förknippad med vuxenlivet.
Den nya välfärden, det var en undersökning vad ungdomar värderar mest som förmån. På första plats kom möjligheten att jobba distans. På 9:e plats kom förmånsbilen. Vilket är ju totalt tvärtom mot för bara några år sedan. Framtida generationer värdesätter tiden, friheten, inte bilnycklarna.
Mattias Goldman hänvisade här till en undersökning som genomfördes bland ungdomar i Storbritannien. Det här möjliga trendbrottet har börjat märkas i statistiken om vårt resande.
I början av 90-talet tog över 60% av 18-19-åringarna i Sverige körkort. Idag är andelen mindre än 40%. Bilarna rullar mindre. Antalet kilometer som varje bil kör per år har sedan mitten av 2000-talet sjunkit i länder som Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Japan. Utvecklingen i Sverige är mindre entydig, visar SCBs siffror. Körsträckan per bil steg till år 2008 och sjönk sen, troligen beroende på finanskrisen. Men körsträckorna räknat per invånare toppade redan 2005, 3 år före finanskrisen, och har sedan sjunkit stadigt. Bilförsäljningen i Västeuropa under våren 2013 har rasat och är på väg mot den lägsta nivån på över 20 år. I Sverige var bilförsäljningen i mars 2013 21% lägre än i mars 2012.
Mattias Goldman framhåller att bilen har fått en ny roll i våra febrilt kommunicerande vardagsliv.
Vi ser en snabb förändring där bilen nu är i vägen för vår kommunikation. För bara något sen så var bilen vårt sätt att kommunicera. Men nu vill man istället kommunicera med sina mobiler till exempel. Och dagens ungdom är ju inte alls intresserad av att ta körkortet på 18-årsdagen på det sätt som man var för bara 10-15 år sedan.
Och bland stadsplaneringen finns redan en allt bredare rörelse mot en tid bortom bilen. I maj anordnade till exempel konsultfirman VSP seminariet Bilfria städer i Stockholm. Dit man bjudit stadsplaneraren J.H. Crawford. Redan 1996 proklamerade han en bilfri framtid med boken Car Free Cities, och han står bakom flera böcker om framtidens hållbara städer. För honom är det ingen tvekan om att bilen måste stoppas av miljöskäl. Men han menar också att bilar förstör städernas naturliga liv och människors samvaro och jagar bort barnen.
Cars basically destroy street life. There's been serious academic research into this question of what happens when cars take over a street. And the answer is that people retreat indoors, they don't socialize on their street. And in fact, they rarely even know who their neighbors are. So the effects are profound. And that's in addition to the fact that people won't allow their children to play outdoors in many places now because of the danger from cars. And even a few cars is enough to keep that danger alive. So the solution from the standpoint of the safety of children and their better growth and development is to take the cars out of the streets.
Och raden av helt eller delvis bilfria städer ökar. Från Halibut Cove i Alaska till Houten i Holland och Freiburg i Tyskland. Det finns också en rad städer som i rask takt bygger ut cykeltrafiken, lägger ut nya gågator och enkelriktar bilgator. Förra året cyklade fler än någonsin här i Malmö, som blivit en av Sveriges mest utpräglade cykelstäder. Hemma i Otto Persens trädgård i Böste kvittrar fåglarna. Och Otto njuter både av fågelsången och av att höra bilarna brumma förbi på kustvägen på andra sidan huset.
Har du märkt det att folk här i bygden, att de tar körkort senare nu för tiden?
Delvis. Alltså, vi som var uppväxta på landet utan några speciellt goda kommunikationer, det var ju ett måste för att kunna förflytta sig in till där det hände saker. Men ja, i dagens läge så bor ju de flesta ungdomar sannolikt i tätbebyggda områden. Man inte har inte behovet. Men kostnaden är hög. Och sen är ju, man prioriterar annorlunda.
Och trots att hans sambo Anna Gustad närmast var uppvuxen i en bilverkstad och har flera släktingar som älskar att mecka med bilar, så märker även hon att dagens unga har en betydligt svalare syn på bilen.
Jag har ju 5 stycken barnbarn, flickor mellan 28 och 35 år är de. Det är bara den äldsta som har körkort. De bor i Stockholm. Bara den äldsta som har körkort, och hon har varit markvärdinna på Arlanda och på Bromma flygplats. Hon är den enda som har behövt ha körkort egentligen. Och ingen av de andra har överhuvudtaget diskuterat att de skulle ta körkort.
Sist i Paul Friggis reportage hörde vi Ann Gustad i bilverkstaden på Söderslätt. Jag är på en bilskrot strax utanför Malmö. Den här platsen får mig ofelbart att tänka bortom bilen. Ja, bortom bilen är programmet som spanar in i framtiden. Och vad säger vi? Privatbilismen, har den nått sin topp här i väst? Vi har fått sällskap av Olof Holmgren från Bilpoolen Sandflit och Jon Stenbäck från Motormännens Riksförbund.
Jag tror att behovet av bil har nått sin topp i västvärlden. Men i ett avlångt land som Sverige, då kommer vi alltid behöva en bil för att transportera oss mellan olika punkter. Men jag tror att det kommer bli lite annorlunda framöver. Det är inte högsta prioritet för ungdomarna, precis som det sades i reportaget.
Bara en av Anitas 5 systerdöttrar där har faktiskt körkort idag. Varför tror ni att det är så?
Behovet finns inte. Kollektivtrafiken är så pass bra idag så att du har inte behov av körkort på samma sätt som du hade för ett antal år sedan. Och så kostnaden naturligtvis. Äga och köra bil och ta körkort och hela den biten, det kostar en slant.
Jon Stenbäck, Motormännens Riksförbund.
ungdomar gör en annan prioritering idag. Man kanske föredrar ett bättre boende, man kanske föredrar en jorden runtresa, man kanske prioriterar en ny dator istället för att ta ett körkort. Men fortfarande på landsbygden så tar man ju körkort, för där behöver man bilen och där behöver man kunna transportera sig till och från jobbet, till och från vårdcentralen, till och från skolan och vad det nu kan vara för någonting.
Vad kan det få för konsekvenser här då, det faktum att privatbilismen sjunker eller att ungdomar inte är så intresserade av att ta körkort längre?
Ja, det blir en positiv effekt av det, att det blir mindre transporter, mindre bilism.
Ja, så det här sätter ju tryck på politiker. Man måste planera stadsmiljön på ett annat sätt. Man måste bygga ut kollektivtrafiken. Man måste skapa förutsättningar för andra resvanor än vad som sker idag. Jag tror att mycket av trafiken framöver, eller transporterna framöver för privatpersoner, kommer att ske på ett annat sätt än vad det gjorde för 20 år sedan. Och det är säkert bra för både stadsmiljö och för buller och liknande. Så visst, det kommer att påverka politikerna att börja planera på ett annat sätt.
Man skulle ju kunna tänka sig att bilindustrin nu darrar i skräck.
Det är klart bilindustrin påverkas av det här, men bilmärkena har kommit och gått under hela bilens livstid. Jag tror ändå på sikt så kommer bilfabriken eller biltillverkarna att behöva se om sitt hus. Vi kommer inte ha lika många märken om 20 år, det tror jag inte.
Men jag tror man hittar nya nischer inom det. Det är kanske mycket mer hybridbilar, elbilar. Hela den, och då har du inte samma miljöbelastning med de bilarna till exempel. Så de tillverkarna som satsar rätt idag tror jag kommer att ha mycket att vinna om 10-15 år.
Ja, bra kollektivtrafik kommer att flytta över en del av resandet från bilen till bussen eller spårvagnen eller vad det nu kan vara för någonting.
Ja, eller bilpooler. De är ju jättepopulära nu. Det hörde vi i inslaget. Och hur kommer det sig?
Ja, folk har ju insett att det är ganska dyrt att äga bil. Du tar en parkeringsplats in i Malmö, du kan betala upp till 1500 kronor i månaden till exempel. Och då är det bara parkeringsplatsen, sen ska du betala själva bilen också. Och då är detta ett sätt att få frihet utan att bara väga sin egen bil. Vi har nästan 23 000 medlemmar idag i Samflit och det går bara uppåt. Många har insett detta.
Men ni startade någon gång i slutet på 80-talet. Hur såg medlemmen i bilpoolen ut då jämfört med idag?
Då var det en helt annan medlem. Då var det mycket mer inriktat på miljö. Idag är det mycket, mycket mer en kostnadsfråga. Och du behöver inte bilen på samma sätt. Inne i storstäderna så står bilen still mer än 90% av tiden. Ja, då är det bättre att dela på den. Vi kan vara många som kör samma bil under samma dag.
Jag tror inte att det handlar så mycket om ägandet framöver. Jag tror inte ägandet, utan det är tillgången till bil som är det väsentliga för dagens ungdomar och framtiden. Man äger inte musiken på samma sätt som man gjorde när jag var ung. Man äger inte filmer, utan man går ut på de här betaltjänsterna och köper det man vill se och när man vill se det. Samma sak kommer det bli med bilen.
Ja, absolut. Man ser inte alls bilen som en sån statussymbol som man såg för några år sedan. Här är man omgiven av prylar hur mycket som helst i princip. Du har andra statusgrejer, du är kanske en fin dator, du kanske vill ha en fin telefon.
Vad har människor som är medlemmar i bilpoolen, vad har de för motiv då för att vara med?
Ja, många. Jag har faktiskt hört kommentarer att det är en frihet att vara med i en bilpool. Du kan välja vilken bil du vill. Ta som i Malmö, som är ändå en ganska liten stad. Vi har över 90 bilar i Malmö.
Om jag nu här på eftermiddagen bestämmer mig för att ikväll vill jag ha en bil och köra ut på landet, hur lätt är det att organisera om jag är med i en bilpool?
Alltså det är rätt så lätt. Det bygger lite, hela vårt koncept bygger lite på att du ska kunna göra dina spontanresor ändå. Sen måste du naturligtvis planera lite om du är med i en bilpool. Det finns ju perioder på året där det är väldigt mycket uppbokat.
Hur kommer det sig, tror ni då, att det inte är så coolt att äga idag?
Ja, man pratar ju om en gratis generation. Man har all tillgång till kunskap och man kan konsumera på nätet. Man kan göra väldigt mycket gratis idag. Och då blir ägandet en mindre viktig del. Det är det jag ser på mina egna barn till exempel. De har inga skivsamlingar som jag hade. Utan man går ut på Spotify. Och man lyssnar på musik den vägen. Man tittar på de här betalkanalerna och on demand. Och det, ägandet i sig är inte så viktigt. Det märks ganska tydligt. För mig och min generation, då, när jag växte upp på 80-talet, så var det viktigt att ha en bil, äga bilen. Det var en statussymbol. Man gick in och blev vuxen på ett annat sätt. Kanske på det sättet som konfirmationen hade gjort 30, 40, 50 år tidigare. Men då var man vuxen när man fick körkortet, man hade friheten, man behövde inte be föräldrarna om skjuts. Man kunde ta sig dit man ville, när man ville och hur man ville.
Var du 18 när du tog ditt körkort?
18 år och 2 veckor.
Och du kan det på datumet?
Jajamensan, jag var besviken över att jag inte fick uppkörningstid samma dag som jag fyllde 18. Bilen har för mig betytt väldigt mycket, men jag kan också se problemen med bil idag. Och vi måste hitta lösningar som gör att det fungerar för samtliga människor. Men för mig är bilen en viktig komponent. Jag har varit utan bil ungefär en månad sedan jag fick körkort för snart 30 år sedan.
Även om det är fler ungdomar som bor i städerna idag, så finns det ju de som bor ute på landet. Hur kan man lösa det för dem då, med bilpooler och så?
Ja, där ska man kanske kunna gå till upp några grannar ute på landet och skapa sin egen lilla bilpool. Sen kanske det inte fungerar för alla, men en del kanske kan dela på bilen. Man kanske ska ha den som andra bil till exempel, den här bilpoolsbilen. Det skulle kunna vara en lösning.
Om man tittar internationellt då, de här trenderna, vad säger du om det? Vad säger ni?
I Sverige hade vi en urbanisering redan på 1800-talet när man flyttade från landsbygden till städerna. Det här sker just nu i stora delar av Asien, att man flyttar från landsbygden in till städerna. Och förhoppningsvis är beslutsfattarna i de här utvecklingsländerna så kloka så att de redan här och nu planerar för ett ökat kollektivtrafikåkande.
Ja, tittar man ut i Europa idag till exempel, så växer bilpoolerna ofantligt mycket. Även titta på Tyskland, Paris, Barcelona, då växer de så det knakar helt enkelt. Så att det kommer att se intressant ut i framtiden.
Vad tror ni, om ni får gissa, om 10 år, 20 år, hur kommer det se ut?
Bilen kommer finnas kvar i ett avlångt och glest befolkat land som Sverige. Det är jag ganska säker på.
Det tror jag faktiskt också. Men inne i stadskärnan så tror jag det kommer att se betydligt annorlunda ut. Man kommer nog göra fler bilfria gator till exempel. Försöka hålla bilismen utanför stadskärnorna. Och på det sättet få en bättre miljö. Titta på de kinesiska städerna till exempel. Där ser vi att de har jättestora problem med föroreningar av luften och sådana grejer.
Tänk att etablera en bilpool där, du.
Det hade varit grejer.
Ja, tack Olof Holmgren, Bilpoolen Sandflit, och Jon Stenbäck, Motormännens Riksförbund. Enligt en undersökning genomförd av den australiensiska regeringen som den brittiska affärstidningen The Economist publicerade för en tid sedan, har västvärlden redan nått peak car. Alltså den punkt när bilismens ökning tar stopp och bilkörandet börjar plana ut för att minska. Detta på grund av trängsel, tidsspillan och attitydförändringar bland annat. Det kommer vi att återkomma till i kommande program, men vi vill också i varje avsnitt bjuda på en bilists tankar om sin bil. Och så här säger författaren Björn Ranelid om hur det är att köra en Jaguar XJ.
Det är fantastiskt. Det är den vackraste bil du kan köra. Jag är som ett litet barn i betydelsen att jag är glad och känner mig, vad ska vi säga, jag tycker det är spännande att köra Jaguaren. Den har en fantastisk komfort. Den är estetiskt sett oerhört vacker. Den är fulledad rent estetiskt sett.
Betyder det någonting för din identitet?
Definitivt nej. Under 12 år ägde jag inte bil. Så att, det vill jag slå fast först och främst. Men jag förnekar inte att jag tycker det är roligt att köra bil. Jag tänker aldrig jämka på detta faktum att jag tycker att det är spännande och gärna gå in och sätta mig i bilen. Men det har ingenting med min identitet att göra.
Men du skulle inte kunna tänka dig sätta dig i en Folka eller en Volvo?
Jo, min första bil var en Folka. Jag ägde både en Amazon och en Volkswagen. Jag ägde en 1200 Volkswagen. Man slog om på reservtanken ner till på en spark. Nej, men det har ingenting att göra med förmätenhet eller skrytsamhet. Det vill jag slå fast.
Kan du föreställa dig en framtid när vi inte har privatbilar på samma sätt som idag? Kan du föreställa dig hur det skulle vara att inte ha bil?
Jag vill till och med påstå, nu är jag lite fräck, att många av de som diskuterar den här frågan som är väldigt hårda och obarmhärtiga har inte förstått vad det innebär för människor i glesbygden. Du kan inte köra barnen och skjutsa barnen till skolor och till idrottsanläggningar, och du kan inte utföra dina arbeten och ditt yrke om du inte har bilen, och du kommer inte undan detta. Det är en förmätenhet av de människor som sitter i Göteborg, Malmö, Stockholm, framförallt i Stockholm, som inte förstår detta. Det är ett förakt mot flertalet av människorna i Sverige. Bilen är en fantastisk uppfinning, och jag tror den kommer att finnas så länge människan finns. Och jag ser det som en god uppfinning.
Och Björn Ranelid intervjuades av Lars Mogensen. Nästa vecka i Bortom bilen tittar vi närmare på några av de attitydförändringar som bidrar till en avmattad bilanvändning. Vi besöker en liten körskola i glesbygden, och inte ens där är ungdomarna lika sugna på att ta körkort som folk var på 1980- och 90-talen. Och det där med villa, vovve och Volvo, Ja, etnologen Orvar Lövgren förklarar svenskens syn på bilen som symbol för en lyckad familj.
Och sen vet vi ju att en